Det är Kristoffer Liljevall. Du lyssnar på Grönvita bröder, din crosschecking i nacken.
God kväll och välkomna till episod 14 av Grönvita bröder. Ni blev precis välkomnade av Kristoffer Liljevall och det är som vanligt jag med ovanlig röst, Kent Söderholm. Och med mig har jag...
Nej, Punisher här. Kent, det låter som du har sjungit massor med kärlekssånger ikväll.
Det var mycket kärleken i Ängelholms ishall idag. Eller förlåt, Linda Barena heter du. Men ja, ni vet vad jag menar.
Ja, ska vi säga att det har varit en bra dag. J20 gick vidare till SM-kvartsfinal. Man slog Luleå 3-1. Rögläs A-lag satt en riktig 5-1 mot Örebro. Så, na, bra dag.
Ja, det var gott helt enkelt. Det var efter matchen när man stod och pratade med folk så... Det var liksom bara, fan vad det känns bra.
Absolut, det var en lång dag i ishallen idag, men det var väl värt det, det måste jag säga. Vi skriver avsnitt 14 idag, Kent.
Ja, precis.
Det innebär att vi börjar med att ta by the numbers.
Ja, det kan vi göra.
Det tänkte jag göra. I dagens Rögletrupp har vi naturligtvis Jesper Jensen med nummer 14. Kent, om jag säger 14 i Rögle, då vet jag att du tänker på en speciell spelare.
Ja, jag tänker på min frus favoritspelare i Rögle genom tiderna. Och nämligen Mikael Gott.
Ja, vi har faktiskt ett par andra klassiker också. Vi har assisterande tränare Roger Hansson som hade nummer 14. Vi har även...
Micke Hjelm.
Precis, som nu är pojklagstränare i klubben.
Ja, det är kul att se.
Ska man sen gå över till NHL så har vi faktiskt två Rögle-spelare som haft nummer 14 i NHL. Vet du vilka det är?
Jag kan villigt erkänna att jag har inte den blekaste.
Nej, jag satt faktiskt och tittade lite grann på det här innan. Jag var inte medveten om att Harry Svitolins hade det i Winnipeg säsongen 93-94. Att Ramzi Abid hade det i Nashville Predators, det visste jag. Men där har vi två rödspelare som haft nummer 14 i NHL. Sen finns det faktiskt ett gäng klassiska spelare till. Vi har Dave Undershuck. Som var nummer till Toronto. Vi har Joe Sacco. Kenta Nilsson hade det. Teron Fleury. Brendan Shanahan. Ray Whitney. Och en av mångas favorit. Esa Tikkanen hade också numret. Sen finns det en ganska speciell spelare som hade nummer 14 också, Kent. Om jag säger Craig McTavish. Vet du vad som var speciellt med denna spelaren?
Nej, någonting jag för mig var han inte en av de sista att spela utan hjälm.
Han var den absolut sista spelaren i NHL och som spelade utan hjälm. Han spelade fram till 1997. Han hade aldrig hjälm under hela sin karriär. Jag är säkert lite grann ute och rätt. Nej, jag tror inte det, men det handlar så om att spelarna... När hjälmtvånget infördes i NHL, vilken säsong kan jag faktiskt inte säga, men spelare som var aktiva då fick välja huruvida de ville bära hjälm eller inte. Och McTee valde att aldrig bära hjälm under hela sin NHL-karriär som han avslutade i, var det Flyers? Nej, det var Blues han avslutade karriären i. Men jag kommer ihåg då när NHL-boomen kom till Sverige i början av 90-talet. Där var ofta bilder på McTavish i Philadelphias tröja utan hjälm. Så det är en spelare som står ut lite grann för mig. Han är numera tränare i Chicago Wolves. Så där finns en del intressanta spelare som har haft nummer 14 i NHL också.
Ja, jag tycker det känns lite lustigt att man väljer att fortsätta spela utan hjälm. Jag kan väl förstå det. Men samtidigt så känns det jävligt dumt.
Jo, men han blev professionell redan 79 och du vet... Som sagt, jag kan inte säga vilket år det var hjälmtvånget infördes. Men ja, han vägrar alltså använda hjälm. Det är en lite udda grej, men nej. Han har aldrig använt hjälm under hela sin karriär. Möjligtvis under något pojklag så, och det kan jag ju inte säga i och för sig, men nej. Craig McTavish, sista NHL-spelaren utan hjälm.
Ja, så då har ni lärt er något otroligt värdelöst idag.
Det tycker inte jag, som kunskap är jätteviktig. Tänk dig ändå att...
Alltså den frågan kommer aldrig att finnas med i Trivial Pursuit. Då är det ingen viktig fråga.
Jo, jag tror absolut att den frågan skulle kunna finnas. Eller tänk dig, det är en dag så möter du en dvärg som du frågar vilken väg du ska gå och han... Han sa att då måste du svara på min gåta, lille man, store man. Och så är frågan vilken den sista NHL-spelaren som inte hade hjälm var. Då svarade du att det var Craig McTavish, även kallad McT. Och så visar dvärgen, eller vad jag sa, det var rätt väg för dig.
Ja, jo, så kan det ju vara.
Det kan absolut, jag ser det som ett mycket tänkbart scenario faktiskt.
Jag kommer tänka på en helt annan sak. Vi kanske ska prata om förkvalet istället.
Har det något med dvärgar som visar vägen att göra?
Inte direkt vad jag kan komma på.
Nej, men jag tycker vi kan helt klart prata förkval, Kent.
Det var ju fyra lag som gick in i förkvalet. Alla har väl koll på vilka lag det var och vilka poäng de började på. Ska vi börja bakifrån så var det ju Malmö som slank in med 57 sekunder kvar av grundserien.
Ja, det var väl Linus Claesson som vi säkert kommer att återkomma till här senare under programmet som satte matchens enda mål mot Antuna.
Ja, för mig det var. Hittegivandet. Sen hade vi Oskarshamn som hade med sig en poäng. Malmö hade med sig en poäng. Ja. Oskarshamn hade med sig två poäng.
Oskarshamn gick via straffseger vidare. Man tog en poäng i Ängelholm i sista omgången. Oskarshamn vann på straffar den matchen.
Ja.
Poängen man fick på ordinarie tid innebar att man gick till kvalet. Och det innebar också att Rögle började borta mot dem. Sen var det Rögle som gick in i förkvalet på 3 poäng.
Ja, och så var det Västerås som har varit ganska starka i serien, i grundserien då. För strax efter jul så kändes de väl nästan som en kandidat, en av direktplatserna till kvalserien.
Men man var med i det racet ganska länge har jag för mig. Jag kan inte säga exakt vilken omgång det var man förlorade. Det var någon omgång innan slutet. Man var i alla fall, nu ska jag titta på tabellen så jag säger helt rätt, man var 4 poäng efter Karlskoga.
Ja. Så, ja, det var spännande.
Det var spännande. För de som har lyssnat och brukar följa oss, vi har helt enkelt spolat fram. Det var ett tag sedan vi spelade in senast.
Ja, det
2 månader sedan i princip.
Ja, snart 2 månader sedan. Så det har varit mycket.
Det har varit enkelt. Väldigt mycket, för jag har haft väldigt mycket här. Du har haft en del med barnen. Ja.
Så
vi hoppar helt enkelt fram till det att förkvalet startar i början av den här månaden. Den 4:e till och med. Oskarshamn, ja. Vad säger man om den matchen? Det blev en sudden vinst. Alexander Johansson gjorde segermålet med skulderbladen.
Ja. Det var schysst. Var det inte Jensen som prickade?
Jensen prickade. Brändheden Rögle till ledningen. Sen vände Oskarshamn innan Alexander Bergström kvitterade där i, kan det varit med 5-7 minuter kvar någonting. Sen avgjorde man bara några sekunder in. Det var första segern i Oskarshamn denna säsong. Jag tror inte man vann i Oskarshamn förra säsongen heller.
Jag kommer inte ihåg.
Ja, jag har för mig att man rök på 2 förluster mot Oskarshamn på bortaplan. Rögle hade svårt för Oskarshamn förra säsongen.
Ja. Och efter det så var vi på besök nere i Malmö, eller är det jag som är?
Nej, nu går det händelserna i förväg, Kent. Rögle hade en hemmamatch. Man mötte, nu fick du mig att bli tveksam. Man möter Malmö hemma, man förlorar 1-3. Pontus Sjögren gör ju en jävusk match för Malmö.
Det som jag pratar med någon som har den dåliga smaken att hålla på det laget och sa att det är 2 spelare de har att tacka för segern. Det är Pontus Sjögren och det är Robin Alvarez.
Jag har för mig även Barta gör en ganska bra match för Malmö.
Ja, men Barta har ju faktiskt inte gjort någon dålig match för Malmö.
Nej, det kan jag hålla med dig helt och hållet om.
Det måste vara deras bästa fynd.
Ja.
Den här säsongen.
Nej, men jag håller med dig.
Det kostar säkert inte 5 miljoner om året heller.
Nej, alltså det var en sur förlust. Det finns förluster. Gör Rögle en bra match så känns det okej att man förlorar ändå. Man gör en bra match mot Malmö. Det är Sjögren mot Rögle stora delar. Han gör några jävliga räddningar samtidigt som Rögle har lite dåligt att peta in puckarna.
Ja, Och sista är öppen kasse.
Mm.
Det är inte så mycket att säga om.
Sen hade vi en hemmamatch till, Kent. Vi hade Västerås hemma. Den vinner Rögle 4-1.
Ganska klart.
Ja.
Får man säga.
Du var inte på plats, men du såg matchen på TV, har jag för mig, va?
Ja, gjorde jag. Så är det.
Dina intryck av den matchen?
Ja, just nu så är de ganska suddiga faktiskt, kan jag erkänna. Så... Nej, men jag har för mig att... Rögle spelar relativt enkelt.
Mm.
Man gör det inte omständigt för sig.
Nej.
På något sätt. Och det är ju då Rögle är som bäst. När man spelar enkelt och kan åka loss ordentligt.
Mm. Man gjorde ju 1-0 i första perioden. Sen går man ifrån i mittperioden. Det är Bergström, det är Lindgren som gör sitt andra för kvällen. Och det är Jacke som gör målen. Sen är det väl egentligen inget snack om det att Rögle ska vinna matchen. Tredje spelas väl egentligen bara av lite grann avvaktande för... Några dagar senare var det retur i Västerås. Så
ja.
Det var en riktigt, riktigt spännande match, kände jag.
Jo, den följde också via nätet.
Mm.
Så det var...
Mm. Vad är dina intryck av den, Kent? Man vinner alltså på straffar... Det är Daniel Limmeva som sätter straffen som säkrar segern. Rögle hade satt alla sina straffar där. Västerås gjorde mål på en av dem.
Mm. Alltså det är tre väldigt bra straffar.
Mm.
Himmelfarb gör en sån straff som han ska göra. Tar liksom skär fram till halva offensiv zon och så pang, slagskott. Mm. Målvakten ser ut och... Som att han undrar om att, men ska han inte åka längre fram?
Mm.
Så han hinner inte med.
Sen är det Alexander Bergström som lyfter upp pucken precis ovanför Västeråsmålvakten. Så måste vi tänka, det var vänstra benskydd. Och sen är det Glimmervall som jag har för mig sätter den stolpe in på vänster sida på början från skjuten sett.
Stämmer.
Så där hade väl Rögle ett slagläge. Sen förändras ju förutsättningarna ganska radikalt 2 dagar senare. Det var Skånederby, det var Malmö på bortaplan, Rögle förlorar 3-5.
Mm. Det var en tajt match.
Sista målet i tom kasse där också. Ja.
Jag bara kommer att tänka på nu, det var många som kritiserade Tangnäs över att man, över att man plockade... Fransson där på slutet får försöka få till en kvittering. För att om man, när det slutar som det slutar, så innebar det att Malmö fick bättre målskillnad på Rögle.
Ja, det stämmer. Jag ska bara precis hälla upp min dricka här för att lena hals lite. Hoppsan så spiller jag över allting också.
Ja, men du är så smidig, det vet
jag. Ja, nej, men absolut. Det känns som... Rögles sämsta match i förkvalet, om jag ska vara ärlig. Mm. Sen är det ju en jätteomdiskuterad situation med ett skott från Brändheden som tar via Jacke in i mål. Claesson dömer först mål innan han dömer bort.
Ja, han hinner knappt döma mål för han visar mål och sen så tar han upp händerna och washoutar från via något. Om du tänker dig att någon står och gör ett öj. Alla dansen till YMCA.
Som jag såg övrigt dansa i speakerbörs under juniormatchen.
Tack.
Nej, det var igår. Du förlåt, det var igår jag dansade den.
Ja. Fan, är du bra på att sidetracka mig då?
Ja, men det är väl min roll i det hela.
Ja, du kan ju inte vara the straight man.
Har vi såna skämt idag? Nej, alltså, det var en skitsur förlust, tycker jag.
Ja.
Det var helt levat i spelargångarna efteråt. Det var mycket åsikter om domarna.
Vi var uppe hos min frus familj i Småland och firade min svägerska och min sons födelsedag lite. med den sidan av släkten så att säga.
Mm.
Och det var ingen kul körning hem till Kristianstad efter den matchen. För vi körde nästan direkt efter matchen var slut.
Ja. Men jag hade väl också åsikter. Och, vi kommer till det här med bortdömda mål, det kan vi säga. Men efter matchen, då var det ganska mycket som skulle till för att Rögle skulle ta platsen i kvalserien. Oskarshamn var 2 poäng före, Malmö hade bättre målskillnad. Så det krävdes ganska mycket. Och, ja,
Malmö hade ju rätt mycket. Eller vad var det? Plus...
Jag tror man hade 2 eller 3 plusmål bättre.
Ja.
Det här med plusmålen, det försvann ganska bra dagen efter. För Oskarshamn la sig mot Rögle.
Ja, det var ju en läggmatch. Det är inget snack om det.
Ja, precis som Djurgården la sig i Hovet här och som Örebro la sig innan idag.
Ja.
Oskarshamn lägger sig. Det är fruktansvärt att se. Det är en skam för svensk hockey. Och de beter sig som världens äldsta yrkesgrupp, tror jag det var.
Ja, jag har för mig att det var någon som uttryckte det så.
Bilmekaniker.
Nej, skämt åsido. Rögle har en match där man kommer ut på isen och bara kör på i minst 150 knyck. Mm. Och man släpper aldrig takten. Man bara trummar på och gnuggar på och... Ja, IK är ibland 5:a på puckarna.
Ja. Efter första perioden stod det 1-0. Det kunde mycket väl stått både 4 och 5 mål.
Mm. Men jag tror nästan det var tur att det bara stod 1-0 där.
Ja, jag tror det var
så
lite grann.
Så att man inte slappna av.
Nej, jag tror också att det där fanns många scenarion där. Vad som är klart det är ju att Linus Farmström i Oskarshamn gör en stor match.
Vilket man inte kan tro när man ser siffror.
Nej, absolut. Men då ska vi se att Rögle vinner skotten 45-18.
Mm.
Det är stora siffror.
Ja.
Jag pratade med en Oskarshamns journalist efter matchen. Hans spontana reaktion var att Rögle var närmare 14-0 än vad Oskarshamn var 7-1. Och det säger jävligt mycket rent ut sagt.
Ja, det är inget snack om det.
Jag har varit i de här lägena förr. Jag minns en match. Och det var några år sedan. Vi måste gått på gymnasiet då, Kent. Jag tror du var med på den här matchen också. Till och med att Rögle mötte Nyköping. Det slutade oavgjort och sånt här för mig. Men man var tvungen att vinna med x antal mål och var beroende på resultatet på en annan arena. Och det såg ut som det skulle kunna gå efter första, kanske andra också. Men till slut blev det inte så. Närmare i tiden har vi en match i Troja där... Jag har för mig att det var Örebro som var involverad och Örebro var tvungna att vinna med sig och så många mål. Rögle vann med 3-1 har jag för mig, men det räckte inte.
Mm.
Så alltså, ska jag vara ärlig så gick jag hoppas. Jag menar, det gör man alltid.
Ja, det finns ju inget annat. En liten del av en tänkte väl på söndagskvällen efter Malmöförlusten där att ja, hoppas att Oskarshamn får vinna lätt. Mot Rögle.
Ja, alltså det är ju så att och det har vi ju framförallt fått veta i massmedia nu att hela hockeysverige hatar Malmö och det är en gåta för många. Så ja, där var väl de som hoppades att om chansen inte finns Rögle skulle lägga sig. Nu var det inte aktuellt för det var Oskarshamn som la sig trots att man hade 2 poäng med. Det är jävligt konstigt det där.
Ja, nej, jag fattar inte det.
Nej, det blev rätt så rejäla efterspel efter den här matchen. Där var malmöiter som var ganska upprörda. Naturligtvis inte på sig själv som hade sumpat kvalserien trots att man hade så den här enorma spelarbunden utan det var Oskarshamns fel.
Ja, såklart.
Innan på säsongen var det massmedias fel. Det har varit domarnas fel. Det har varit
egna till och med fansens fel.
Det har varit fansens fel också. Man har
höga krav på dem.
Jo. Så det jag tycker synd om Malmö.
Ja, det är jättesyn om dem.
Om vi ska återgå till Oskarshamns matchen.
Var det inte till och med 7 olika målgörare i matchen också?
Jo, jag tror det stämmer. 3-0 efter två perioder. Mm. Sen i tredje perioden gick det jäkligt fort. Det tog 59 sekunder. Då gjorde först Simon Olsson satte en backhand fram till 4-0. Och sen är det Dennis Everberg som... Han sa väl själv att han snodde Glimmervall på målet. Men det är Everberg som är framme och trycker in pucken. Och... Han har fortfarande inte klippt sig. Han lovade att han skulle klippa sig när han gjorde sitt första mål.
Ja, men nu får han ju ha det säsongen ut. Det är lite som Samsons lockar kan jag tänka mig. För de av er som är bekanta med den bibliska historien.
Ja, hur var det med honom? Han... Nej, jag kommer inte på något roligt att säga det faktiskt. jag vet. Efter juniormatchen Rögle-Frölunda så... Då stod han med en sax och friserade några hårstrån och motiverade. Jag gjorde assist och var nära idag så jag får klippa mig. Men han backade ur det här och klippa sig.
Ja, men det kan ju vänta att det är sommar.
Ja, för vissa lag är det sommar nu.
Ja, tänker du på något speciellt lag?
Absolut inte, hur kan du tro något sånt?
Har de en skadskjuten fågel som symbol?
Nej, jag tänker absolut inte på något speciellt lag, Kent.
Rimmar det på mögjök?
Nej,
deras namn.
Skiftnyckel rimmar det på. Nej, alltså någonstans i den här matchen så kände jag att när Simon Olsson gör 4-0-målet, då känner jag att fan, nu har vi chansen. Det var liksom först där jag började känna att nu jävlar kan det gå. Sen hann det inte gå en minut innan Dennis Everberg gör målet. Och då följde en mycket intressant kavalkad i min live-rapportering. Några påstod att det är klart. Några påstod att det fattades ett mål. Det var... klart inom situationstecken i det läget om resultaten stod sig.
Ja.
Jag hade ingen aning om det förrän drygt 6 minuter senare när det var powerbreak. Då jag hann med att räkna.
Men du kunde ju litat på mig. Jag skrev ju till dig. Det publicerade du också.
Ja, men det var många som sa emot dig, Kent.
Ja, hur länge har du känt mig?
Jag har känt dig sedan 96. Då gick vi för första år ihop i gymnasiet.
Ja. Hur många gånger har jag haft fel på den tiden?
I play shift.
Du får ta av dig strumporna och räkna på tårna också, om det är så många.
Men 20. Får jag ta av mig byxorna och räkna där också?
Nej.
Jag känner att vi är väldigt inne på speedospår. Jag lyckades räkna ut det här i powerbreaket. Och sen för att säkra det gör ju både Lindgren och Himmelfar mål. De sista minuterna av live-rapporteringen har jag aldrig haft så svårt att rapportera. För jag riktigt skakade i händerna. Sen när jag väl kom in i spelarfoa igen för att hämta spelare till spelarhörnan. Då bröt jag lite grann samman. Och där kom både en och två glädjetårar.
Ja, men det kändes ju bara så jävla underbart. Mattias heter kvalserien. MIF gjorde det inte.
Nej, men om vi lämnar MIF därhen för ett litet tag, hur svårt det än är, för oavsett vad man säger om Malmö så berör klubben i Hockeysverige. Det måste man ge dem beröm för. Att de sen hela tiden lyckas hitta på nya sätt och släpa klubben i smutsen, det är en helt annan femma.
Ja.
Och nu tappar jag bort fullständigt vad jag skulle säga, jag blev distraherad här. Vi backade bandet, vi skulle lämna MIF därhen. Jo, vad jag skulle säga var att Kent, hur länge har du gått på hockey?
Den första matchen jag var på i Ängelholms ishall, det var Rögle-Luleå i elitserien. Jag har för mig att man låg under med 5-1. Och vände det till 6-5.
Nej, man låg under med 4-1, 4-2. Det är den klassiska 6-4-matchen.
Ja, så slutade det. Jag fick för mig att det var 6-5 det slutade. Men det är första matchen jag gick på.
Mm. Ja, det är ju en rätt häftig match att gå som första match. Men vi har gått ungefär lika länge på hockey. Då. Jag har gått lite längre än dig. Sen under åren har jag hunnit gå betydligt mer på hockey. Men... har du varit med om en liknande situation någon gång?
Alltså på rak arm kan jag inte komma på att det är någonting så som har varit lika häftigt.
Nej. Alltså,
elitseriearrangemanget, det var ju underbart att vara där 2008.
Det var skithäftigt. Och det gick liksom den nivån att det var långt ner i källaren innan det var himmelriket. Rögle, det stod 0-0 Rögle. Malmö ledde väl med 3-0 tror jag. Sen så...
4-0.
Nej, jag tror det var 3-0 innan allting började rulla Rögles väg. Leksand gjorde 3-1 har jag för mig. Det var i samma veva gör väl Rögle 1-0 mot Mora.
Ja, det kan stämma. Det är dimmigt av glädje.
Ja, nej, jag är ganska säker på att det var så. Nu kommer säkert någon att tala om för mig att ditt jävla skrälle, så var det inte alls. Hur har du kunnat glömma det? Förlåt. Men nej, jag har för mig det var så. Jag fick ett meddelande här. Vi har inspelning i studiopublik. Jag gjorde en snygg istans också, fick jag reda på. Ja, när jag var ute och filma spelarna och publiken, och sen skulle jag dansa, så det bjöd jag på.
Ja.
Men nej, jag kan inte heller säga, jag har funderat på det flera gånger. Vi har varit med om riktigt häftiga matcher.
Ja, alltså en match som är sådär lite favoritmatch på senare år. Det var just 2008 nere i Malmö. 3-2-matchen man vinner där.
Mm.
När Kenny rundar kassen, passar sig själv via målet så Hurme går åt vänster. Och så bara lägger han in den köksvägen. Det är ett underbart mål. Det var bara jättehärligt. Det är en sån match som sticker ut extra hos mig.
En match jag minns tydligt, och det måste nästan varit på vår gymnasietid, Kent. En match mot vad jag vill ha för mig var Björklöven. Björklöven med sidnoten, det kan ha varit Skellefteå, men jag är ganska säker på att det var Björklöven. Man låg under med 0-1 till typ 58:e minuten när man kvitterar. Man får ett powerplay med. Så då säger en gemensam vän till oss, Magnus, att gör Rögle mål nu så lyfter jävla taket. Och Rögle gör mål. Man vänder i de här två sista minuterna och vinner mot 2-1. Och det är en riktigt, riktigt häftig match som jag alltid kommer att minnas.
Sånt med tajta avslut kommer jag ihåg en match. Det var i serielunken i och för sig. Man mötte Leksand hemma.
Mm.
Man låg under med 1-0. 59-59 gör man kvitteringen.
Mm.
Och det var innan man hade infört trepoängssystemet.
Mm.
Så det var också jättehäftigt. Liksom mål. Man såg matchklockan samtidigt. Bara liksom, ja, de hann!
Där har vi ju också, vi har Jackes kvittering mot Färjestad i sista sekunden elitseriesäsongen. Nu visade sig väl, det visade sig att det räckte ju inte, det blev kvar sen ändå, men just det här. Man gör mål i sista sekunden. Jag tror jag hamnade 10 trappsteg längre ner när pucken satt.
Jo. Man har ju gjort ett par åkturer på ståplats.
Man har gjort det. Sen ska vi kanske inte sitta och prata gamla minnen för mycket. För där kommer om någon månad så har vi en sommarsäsong. Och vi tänkte vi skulle gå in på det här med lite grann minnen just då. För ja. Då händer det mindre. Men nej, detta är en häftig match. Och jag tror... De som var på plats, det är en sån här match man kommer att kunna prata om 10 år, att jag var på plats. Jag kommer ihåg målet, jag kommer ihåg trycket, för det var ett jävligt tryck.
Ja, jag följde det via bloggen, så jag kände inte så mycket av trycket faktiskt.
Det kändes alltså inte ena till Kristianstad?
Nej, inte riktigt. Jag tror det till att stopp någonstans vid Hässleholm.
Så var det. Kent, vi har lite granna show notes idag. Innan vi går in på kvalserien, ska vi prata lite juniorhockey?
Ja, det kan vi göra.
Rögle fick, när man gick in i slutspelet, gick man in i slutspelet som 8:e lag. Man kunde slutat allt från 3:a till 9:a tror jag inför sista omgången. Så det var en tajt tabell.
Oh.
Nu förlorar man hemma. Det blev... Tror det slutar 5-3 till och med.
Det låter bekant.
Ja, man förlorade i alla fall. Och jag har för mig det var mot Brynäs. Jag var inte på plats, för då var jag var på väg till Malmö, har jag för mig. Jag åkte ner till Malmö tidigt den dagen. Mm. Men det innebär att man fick gå in i slutspelet i 16-delsfinalerna som åttonde lag.
Man fick hemmafördelen.
Man fick hemmafördelen precis, men man fick inte välja lag. Och man fick Luleå, ett nytt motstånd. Så det var ju inga bra förutsättningar för resan. Och detta var klart på måndag. Man spelar match på tisdagen. Man åkte till Luleå och man förlorar 6-1 där. Och ja... trots ganska mycket puckinnehav så var väl segern rättvis för Luleå, vad jag har förstått. Jag var inte på plats i Luleå. Jag hann inte köra upp.
Du hann inte det?
Nej, det var lite grann för tajt. Men ja. Nu hade man returmatchen här på hemmaplan i lördag kväll. Det var igår, det var i fredags. Då vinner man ganska stabilt. Man vinner 5-2.
Mm.
Det som är intressant att se, det var hur Luleå-spelarna tröttades ut genom hela matchen. Och det var lite grann samma tendens man såg idag, för Rögle vann även idag. Man hade matchen starta 11.00 idag, så man... jag hade en lång dag i hallen. Men ja, man vann, jag tycker man vann rättvist. De här två senaste matcherna har jag sett, jag tror aldrig jag sett juniorspelare täcka så många skott på så kort tid.
De lärt sig av A-laget.
Ja. Jag tycker det är starkt att man kan ta Luleå på det sättet, man vänder underläge i matcher. Nu vet vi inte än vilket motståndet blir. Åter en gång, det är möte på måndag förmiddag. Jag har inte tittat på de övriga resultaten, men jag fick höra att det är en del som talar för att man börjar borta på onsdag, alltså man har hemmafördel.
Mm.
J18 är också i SM-slutspel. Man har spelat en match. Returmatchen är imorgon klockan 3. Det är Malmö man möter. Man vann där nere med 4-0 till och med. Jakob Hansson gjorde 3 mål. Gustav Berling, som satt 1 av målen idag, gjorde 3. Så inget äkta hattrick för Jakob Hansson alltså. Sen har vi också U16 i slutspel. Och där har jag faktiskt inte tittat hur det har gått idag. Så det ska jag faktiskt ta fram här. Man förlorade 10-4 mot Linköping. Igår förlorade man 8-7 mot Brynäs. Man förlorade alltså med... Rögle är i kapp. Man tar ut målvakten och kvitterar med, tror det var 35 sekunder. Sen får Brynäs en straff i absolut sista sekunden och vinner på den. Och idag gick det tydligen inte så bra. Man förlorar med 10-4. Det...
Lite klarare förlust, eller om man ska säga.
Ja, det blir väldigt svårt. Man har Leksand imorgon. Brynäs möter Linköping. Det innebär att Linköping måste vinna med ett gäng kassar, samtidigt som Rögle slår Leksand ganska stort. Så det ser väl ut som jag sitter och har tittat på tabellen att det blir svårt för U16.
Det blir svårt, men chansen finns.
Det såg vi här mot Oskarshamn hur det gick till. Men det är kul. Juniorerna fortsätter och var framgångsrika.
Ja, det är skitkul. Vi har pratat om det innan i showen och ja, men det känns jättebra för framtiden att man har så pass mycket. Och det ser vi i A-laget också. Vi har ju ett gäng juniorer som har varit upp och knackat på dörren, och vissa har inte nöjt sig med att bara knacka på dörren. De har gått in och satt sig i soffan direkt.
Ja.
Som Hampus exempelvis.
Hampus är det väldigt tydligaste exempel. För vi hade Flash och Sylvander som klev upp under säsongen. Precis innan förra programmet skrev Flash på. Sylvander skrev väl på någon dag senare. Jag kommer inte ihåg om vi hade med detta i förra programmet. Men båda har alltså signerat kontrakt. Sen har vi Jakob Lilja som klev upp, som idag spelar i första kedjan. I kvalserien gör det fruktansvärt bra. Vi har Hampus Lindholm som spelar fruktansvärt mycket mognare än sina år talar om. Ja. Vi har Tobias Törnqvist som förvisso bara har gjort någon match men har gjort det bra. Jag kommer ju ihåg, tror de flesta kommer ihåg Södertälje-matchen där han gick in och vände upp och ner på en Södertälje-spelare första han gjorde. Så där finns stor potential i Rögles juniorlag. Men det bygger ju en stor del av EU Sparbanken och Öresundshallen. En annan del är att man har arbetat med kontinuitet. Man har varit seriösa. Pelle Svensson har gjort ett jättejobb. Pelle Svensson som nu ska bygga nästa års lag. För han är sportchef, ska vi väl inte kalla det. Men han är ansvarig för sportgruppen.
Mm. Nej, det känns riktigt bra. Att det är folk som har jobbat. Alltså som nu Pelle. Han har jobbat i klubben under de senaste åren. Och han har bra koll på juniorverksamheten också.
Mm.
Så det...
Pelle kopplades ju från J18 så att säga när han fick den här posten. Men han är ju frekvent på juniorlagens matcher ändå. Vi pratade lite grann om det efter J20-segern idag. Så han har absolut inte släppt juniorlagen. Men vi har tre spelare, på tal om det här med junior, som ska draftas i sommar. Om vi börjar med nerifrån så har vi Daniel Saar. Mm. Som faktiskt har varit väldigt duktig i de här... ursäkta. I slutspelsmatchen. Han gjorde 3 mål totalt på de 3 matcherna mot Luleå. Väldigt, väldigt svårt att förutspå var han blev draftad.
Ja.
Någon gång fjärde rundan kan väl vara rimligt att tro. Det är jättesvårt att säga.
Omöjligt att säga nästan.
De här lagen tror jag det handlar helt, läget handlar helt och hållet om vad söker lagen, vilket lag får välja honom, vilka har scoutat honom. Det är svårt att säga.
Ja.
Tobbe Törnqvist är också tillgänglig för draft. Jag kan inte säga, jag tror han rankades i alla fall bland de 50 främsta europeerna.
Ja, för mig han låg någonstans runt 35.
Alltså siffran 36 klingar bekant för mig, så någonstans där.
Det var ju verkligen inget dåligt betyg.
Nej, och det, han spelar ju precis som många andra frekvent i juniorlandslagen. Frågan är, var tror du han hamnar?
Tänker du på lag eller vilken runda?
Nej, jag tänker på runda.
Alltså, det känns ju inte helt otänkbart att han skulle kunna gå i andra rundan.
Jag tror det blir svårt. Jag skulle vilja säga men, sent tredje rundan.
Sent tredje rundan ändå. Ja. Nej, det är mycket, som du säger, det är beroende på vad lagen letar efter.
Mm.
Och hur pass väl scoutad han är.
Mm. Sen har vi ju Hampus Lindholm som
är väl scoutad.
Ja, det är han. Jag tror aldrig har sett så mycket scouter som jag har sett här.
Då skulle du varit i Kristianstad på World Scout Jamboree.
Helt andra scouter, Kent.
Ja, det vet jag väl. Om jag skulle vara lite rolig. Jag har säkert släkt i Göteborg. Det är därför jag kommer med dåliga ordvitsar.
Heter du Glenn i andra namn?
Nej.
Tredje namn?
Nej.
Har du någon gång känt dig som en Glenn?
Möjligtvis som cigarettmarket Glenn.
Har du håriga ben?
Ja,
det har jag. Ja, då kan det vara lite Glenn i dig. Alltså, Hampus Lindholm. Där var ett NHL-lag som direkt han kom upp i princip i sin intresse. Och det var Columbus. Sen i takt med att... ursäkta. I takt med framgångarna kom för honom. Så raka arm Phoenix, Kings, sitter och funderar lite grann. Säg i alla fall att en 5-6-7 lag har varit och tittat på någon som jag kan säga att detta är scouten för det laget. Mm. Claude Lemieux som är agent, har 4 Stanley Cups, har en slutspels MVP, har varit och kollat på honom lite grann i egenskap av agent. Så nej, där är stort intresse för Hampus Lindholm. Kent, vad tippar du?
Alltså, nu är jag osäker på hur många lag är det nu i NHL?
30. Mm.
Går han senare än, säg, 15, så blir jag förvånad faktiskt.
Jag vågar nästan lova att Hampus går i första rundan.
Ja.
Där är så stort intresse för honom. Och han har
startat sina... i den här Europa-rankningen. Var det femma?
Fyra eller femma.
Ja. Alltså det är vansinnigt högt.
Mm,
det kändes overkligt när man såg... Alltså bara att se Tobbe Törnqvist rankas där runt mitten av 30. Det kändes ju bara liksom, wow, vad häftigt. En Rögle junior. Och sen så bara såg man där att... Hampus, oj. Så nej, det är... Det är lite smått overkligt,
kan man säga. Så ska jag ta fram den. Rankad som fjärde svensk.
Mm.
Så, ja. Nej, han har absolut alla förutsättningar att väljas högt. Det tror väl inte det blir topp 5. Men någonstans... Helt beroende naturligtvis på vilka lag som väljer var.
Mm.
Men någonstans kring 15:e platsen.
Mm.
Jag tror det kan vara ganska rimligt.
Ja, alltså man kan ju prata om vilka backar han har liknats vid. Han har liknats vid Kenny Jönsson, av förklarliga skäl.
Ja, den
så Niklas Nidström har han liknats vid. Bobby Orr, ja. Även. Alltså det...
Om vi ska dra en jämförelse med Kenny här. Kenny, han draftades ju av Toronto. Han draftades 12, har jag för mig, ska jag bara se. Så jag inte sitter och ljuger helt och hållet. Där har vi den. Så jag vill bara titta så jag inte är fel ute.
Skål upp.
Ja, hon draftades som 12 av Toronto. Så Hampus kan mycket väl hamna ungefär som Kenny blev draftad. Och det är ju bra förutsättningar för honom.
Ja, verkligen.
Utan sen och ha siffrorna framför mig, så har jag en känsla av att många gånger är det svårare för en back och draftas lika högt som en anfallare. Vi hade Victor Hedman som draftade som 2 här om året.
Jo. Men alltså, det är ju så mycket lättare att synas för en anfallare.
Mm.
Det och, måste man säga.
Om vi ska titta lite på året Kenny draftades 1993. Alexander Dale draftades som 1. Chris Prognor 2. Paul Kreia 4. Rob Niedermayer 5. Jason Arnott 7, Niklas Sundström 8, Adam Dedmarsh 14. En av de största feldraftningarna det året. Mats Lindgren draftades av Winnipeg som 15. Jesper Mattsson draftades av Calgary i 18:e rundan. Sakko Koivu 21, Todd Bertuzzi 23, Stefan Bergqvist 26. Titta ner lite i andra rundan. Tyler Moss 29, Jamie Langenbrunner 35, Janne Ninima som Kenny spelar ihop med i Islanders, och sen han har varit en sväng i Malmö några matcher, han har spelat för HV, draftades 36. Vad har vi mer? Kevin Weeks draftades av Florida 41. Har vi något mer intressant namn det året? Nej, det är väl ungefär de namnen vi har. Det är en ganska bra jämförelse att se lite grann var man kan hamna.
Mm. Ja, så det är ju ett par. Det är ju ett gäng av de namnen som man känner igen. Mm. Jag känner ju inte igen lika många som du gör, men du... Lite mer NHL-tok än
vad jag... Jo, jag brukar ju sitta rätt mycket ute på nätterna i alla fall när det är slutspelet. Vi har ett namn till. Islanders draftade Tommy Salo som 118:e spelare. Så jo, nej, det ska bli väldigt intressant att se var Hampus hamnar. Jag har väl tidigare sagt att Columbus Blue Jackets visar intresse tidigt. Så det är en tänkbar klubb beroende på var. Vi har stannat lång tid på juniorerna, Kent. Ska vi rulla vidare? Vad säger dina show notes skrevet här? Ska vi ta, innan vi går in, vi sparar det göttaste till sist. Och vi tar din crosschecking, Kent.
Ja, min crosschecking. Jag ska dela ut en person som...
Jag är ledsen, att du rör den på mig den gången också.
Nej, det är inte du. Du har väl inte fått en enda crosschecking av mig? I programmet,
i programmet, nej. Sen spelar vi innebandy ihop på gymnasiet exempelvis. Den här vikväggen vi hade för att dela rummet såg väl inte sig riktigt lika ut efter en runda, har jag för mig.
Jag är inte säker på vad du menar här, men...
Och då har jag ändå inte berättat de värsta historierna om vad som hände på våra idrottslektioner. Jag kommer ihåg en gång vi spelade fotboll, men det ska vi absolut inte gå in på här.
Nej. Min crosschecking ska jag som sagt dela ut en person som har gått på sommarlov nu och varit lite framträdande i medierna sista veckan.
Fredrik Reinfeldt?
Nej, inte riktigt. Helt fel. Det är en ishockeyspelare.
Nej, du kan ta det.
Ja, det är Linus Klasen, Malmös lagkapten. Som jag fortfarande ifrågasätter hur fan man tänkte där när man gjorde honom till lagkapten. Jag ser det som en enorm snorloska i ansiktet på killar som Jesper Mattsson, Robin Alvarez och Morten Gren som har anknytning till klubben. Speciellt Robin Alvarez som har ett väldigt stort Malmöhjärta, om det nu finns en människa som kan ha det. Nej, alltså han har ju bara gjort bort sig under hela säsongen med sina kommentarer och Linus Klasen. Och det var ju ett riktigt lågvattenmark att säga att Oskarshamn la sig. Och definitivt att säga att de var ett gäng horor.
Ja, alltså om vi börjar med Linus Klasen och hans bravader när man föll mot Mora. Det är ju inte snyggt då. Det står 4-1. Matchen är förlorad på hemmaplan. Då drar man på sig en idiotcrosschecking, har jag för mig, eller...
Slashing
var det till och med. Ja. Som man sen inte ens sitter av, utan man går ut i omklädningsrummet direkt.
Ja, och någon dag senare så kommer man på att nej, men så gjorde vi i AHL om vi fick en utvisning och det inte var så mycket tid kvar.
Vad hade då hänt om säg att Mora hade gjort mål? Hade man sprungit och hämta honom i spelargången då? Antagligen inte, så någon annan har fått spela. Nej, jag tycker det är dålig stil.
Ja.
Sen det här, jag förstår att man är frustrerad. Ja. Jag förstår att resultatet när man bara ser det ser konstigt ut. Men att stå i radio och kalla det för en skam alternativt skandal för svensk hockey och sen vräka ur sig att det är ett gäng horor. Ja. Varpå man sen förnekar att man har sagt det till bevisen kommer och... Då står man först att man står för vad man har sagt.
Ja, man har hela laget bakom sig. Och sen så ber man om ursäkt.
Jag säger så här, är Linus Klasen lagkapten i Malmö till nästa år så är det ett av de största PR-fiaskorna i svensk hockey någonsin.
Ja, jag vill tillägga det här. Är Linus Klasen lagkapten i Malmö nästa säsong så är jag djupt tacksam.
Ja, alltså om Rögle så är en vinkel tycker jag det är skitbra.
Ja. Nej, alltså han borde gå minst 5 sommarkurser i medieträning. För så dåligt medietränad får man inte vara. Jag har full förståelse för besvikelsen, irritation, allt. Att man känner sig så uppgiven. Men man uttrycker sig inte så. Han, som lagkapten och som hockeyspelare, han ska vara en förebild.
Mm.
Och komma med någon halvtaskig ursäkt som han gjorde också om att jag visste inte om att det gick ut i sändning.
Oj då, vad synd.
Ja, så då är det okej att säga det till en reporter så länge det inte går i tryck eller går i sändning, nej.
Men alltså, han borde ju vara mer slipad också.
Ja.
Om du som person står och pratar, och som offentlig person står och pratar med en journalist efter... Då måste du veta att om jag vräker ur mig någonting, även om jag är besviken... då kommer det kanske att komma ut.
Ja, det som någon gjorde jämförelsen med Peter Forsberg efter Modo hade förlorat SM-finalen. Han menar att det var väl Börje Johansson som var domare. Han skulle ha sig en smäll. Det är precis samma sak. Nej.
Nej, jag
Forsberg tycker... var 18.
18, 19,
jag var 17. Gammal då. Alltså, ja. Han var inte gammal i gamet. Och han var i sin första SM-final, har jag för mig.
Liksom och den här intervjun, den skedde inne på isen också.
Mm.
Alltså det var precis in på, folk rusar in precis då. Linus Klasen är 26 år.
Mm.
Man ska kunna begära en större personlig mognad av en sån kille, det tycker jag absolut.
Ja. Så nej, därför vill jag dela ut en riktigt ordentlig fet crosschecking i nacken till Linus Blöjan Klasen.
Ja, open eye sit. Där skulle jag... En open eye sit skulle jag kunna ge till mig själv. För igår stod jag och provade Sven-Åke Svensson, Boston Bruins Europascout. Stod och provade hans Stanley Cup ring. Jag berättade detta för min sambo på läktaren. Hon satt med bekant och så... Den här kvinnan hon satt och pratade med, hennes son, kunde inte förstå varför jag tyckte det var så häftigt att prova att den ring. Det var väl ingenting. Men det var riktigt häftigt. Men Open Eye Sitten går Rögle, Oskarshamn, läggmatchen.
Mm.
Det är ingen läggmatch. Är det någon som fortfarande tvivlar på det? Glöm det. Det är en av de mest fantastiska prestationerna jag har sett på en hockeyrink någonsin.
Ja, det är som lite som jag kallade när vi pratade i telefon här om dagen. Ja, det var ju Miracle on Ice.
Ja, det är lite grann åt det hållet. Det är ju naturligtvis skilda världar på nivå, men det är en riktigt, riktigt häftig prestation. Särskilt som text-tv dagen efter, tror jag det var.
Mm.
Skriver någonting om ett fotbollsresultat som slutar 7-0.
Ja, det gav eko ända till Malmö Arena, skrev ja. Då tyckte jag faktiskt lite synd om Malmö när till och med text-tv mobbar dem. Men det, är man så kaxiga så kan man
det. Det visar ju lite grann på vilket eko det gav i mediasverige också.
Mm.
Kent, ska vi gå vidare i texten?
Ja, då är det dags att prata kvalserie. En kvalserie där Rögle på förhand tippades av de flesta experter som femma eller sexa.
Jag har sett tippningar på mellan fyra till sexa.
Oh.
Efter två omgångar så leder man det enda laget som har tagit full pott.
Ja. Det börjar i torsdags på Hovet.
Ja, vi ska inte ta tabellen först, Kent.
Ja, visst. Kan vi göra.
Då ser tabellen ut som följer. Rögle toppar på 6 poäng. Man har
målskillnad på plus 5.
Ja. Sen har vi Timrå som idag vann på övertid mot Leksand. 2-3. 4 poäng. Leksand som då förlorar mot Timrå på övertid.
Timrå har också 2 plusmål.
Ja. Leksand 0 plusmål, 4 poäng. Det är kanske lite grann synd att det inte ett av lagen fick full pott.
På ett sätt ja, men samtidigt tycker jag nej, det känns bra att man har 2 poäng till bägge.
Mm.
För om man nu skulle förlora i nästa omgång och Leksand och Timrå vinner sina, då är man bara 1 poäng bakom.
Mm. Ja, det är svårt att säga. Djurgården åkte till Karlskoga.
Skulle köra över ännu ett allsvenskt lag.
Det
stora mästarna eller vad de kallar sig.
Det gick väl lite grann så där. Man hade 2-0 sedan Daniel Tjernqvist gjort det här målet ganska sent i andra perioden. I början kvitterar, början av tredje kvitterar, reducerar Bofors. Sen gör man mål med 45 sekunder kvar och tar matchen till övertiden. Mållös övertid. Mario Kempe gör enda målet på straffarna, vilket innebär att Djurgården vinner 3-2. Man ligger på 2 poäng. Uppenbar missräkning.
Ja, det är väl det är ju ett av de lagen som ligger på en förvånande placering, får man säga. Alltså, sett, och om man tänker hur man tänkte på kvalserien i säg onsdags.
Jag tror det är många som är förvånade och många resultat.
Sen har ja, vi... förvisso. Det är väl egentligen bara Timrå och Leksand som ligger tvåa, trea som inte känns så förvånande. Sen att Rögle leder, det är inte förvånande egentligen, men ja, ni vet.
Vi har Bofors, 2 poäng. Man förlorar på övertid mot Timrå i premiären. Man förlorar på straffar idag. Fått med sig poäng i båda matcherna. Vilket ändå jag tycker är rätt så hyfsat med tanke på hur de sladdar i tabellen här i slutskedet av säsongen i Allsvenskan.
Ja, definitivt. Det är ändå bra och gjort av dem.
Sist, Örebro.
För jag menar, de har ju mött bägge elitserielagen.
Mm. Vi kanske ska nämna att både Leksand och Djurgården har +-0. Bofors, Karlskoga, -2.
Ja.
Och sen sist, utan poäng, Örebro Hockey. -5. Örebro chokar igen, men kvalserie känns det som.
Ja, det känns lite som Leksand för ett par år sedan att man vinner serien. Nu vann man grundserien ganska klart.
Mm.
Jag har för mig att Leksand, det året jag tänker på var de äckligt överlägna. De hade väl 15-20 om det inte var ännu fler poäng ner till tvåan.
Mm.
Men alltså, Örebro, ja de gick ju som tåget i grundserien.
Och nu... fram till slutet då börjar man... Börjar man sladda lite grann?
Jo, men samtidigt så var man så pass säkra. Man kunde inte halka ner sämre än 3, tror jag det var, med 5-6 omgångar kvar.
Men ändå, vi minns säkert öppningsmatchen i Örebro förra året kvarsen där Rögle vinner 7-6 på övertid. Daniel Glimmervall avgör. Den matchen skulle väl Örebro bara spela av när man drar på sig en utvisning så Rögle kvitterar och sen avgör Rögle.
Mm.
Nu kan jag faktiskt inte säga på rak arm hur andra matchen i denna kvalserien gick för Örebro. Men ja, någonstans har jag för mig man förlorar den. Men om du pratar lite Kent så ska jag kolla ut det under tiden.
Ja, vad vill du jag ska prata om? Ska jag prata om Djurgårdsmatchen eller
Örebro-matchen? Du kan börja prata om Djurgårdsmatchen så återkommer jag här alldeles strax med andra omgången.
Nej, Djurgårdsmatchen, det blir ju en chockartad öppning. 49 sekunder in så gör Mario Kempe...
47?
Det var inte i andra perioden man gjorde mål.
Nej, 47 sekunder. Innan vi går in på det. Örebro förlorar andra matchen förra året 6-3 mot Modo. Sen förlorar man 4-2 mot Växjö. Innan man tog första poängen mot Södertälje på övertid förlust 2-3. Då ska vi däremot gå in på kvalserien. För Rögles del.
47 sekunder så gjorde Djurgården mål.
Ja.
1-0, det var en flippass av Mario Kempe.
Ja, som Daniel Brodin stöjer in på tennis. Ja. Lite grann turligt.
Ja, det är ju en sån grej man inte kan försvara sig emot.
Nej. Och i det läget, då var det jobbigt att vara rullsport på Hovet, kan jag tala om.
Ja, det var jävligt jobbigt att sitta framför datorn.
Jag måste berömma Djurgårdsklacken för den sången man stod. Man sjöng, jag tror den här hymnen heter Sjung för gamla Djurgården eller något i den stilen. Och det var en jävulsk ansång. Och det trycket man hade det här, det blev ju inte bättre när de gjorde 1-0. Tagnas tog timeout 2:44.
Efter att Djurgården hade haft i alla fall 3 bra målchanser till.
Ja, och alltså jag hörde inte vad mina bänkarna sa på pressläktaren.
Nej.
Och då hade jag Rögle precis nedanför mig så de kan inte ha hört ett dugg mer. Det var rent ut sagt ett jävulstryck från Djurgårdsklacken. Det var helt fantastiskt.
Ja, men efter timeouten där. Då börjar Rögle och jobba sig in i matchen.
Mm.
Och Jesper Jensen gör ett, ja det får man nästan säga, lite Rögle-backmål den här säsongen.
Ja, det är Sean Curry som transporterar upp pucken i anfallszon. Den hamnar nere bakom mål på något sätt där Simon Olsson hittar fram det. Jensen, han trycker ut den högt i bortre krysset ungefär.
Ja, och det är ju det här att det har ju Rögle... gjort ett par gånger den här säsongen att man har pucken ute i runden.
Och nu sitter du inte och berättar taktik för motståndarna väl?
Nej men tror du att motståndarna lyssnar på vår podcast?
Absolut.
Ja, då kan de gott betala pengar till oss i så fall.
Men jag känner någonstans att jag tappar det logiska resonemanget här.
Ja, men ändå. Man har pucken i runden, skickar den rakt in i banan, vad ska man säga, framför mål ovan teckningscirklarna. Mm. Och där kommer en back och bara puff, smäller in den.
Det låter alltså så, puff.
Ja, det gör det. Ja. Du kan lyssna på matchen i efterhand eller någonting.
Ja, men du ska ju absolut göra det. Jag återkommer till det här ljudeffekterna.
Ja, sen i slutet av första perioden får man en utvisning.
Alexander Johansson, en nying och ingenting att säga om den.
Nej, det är möjligtvis lite oturligt, för jag upplevde det som att bägge spelarna gick för att undvika den andra.
Mm.
Men Alexander får inte helt med sig.
Nej, jag förstår helt klart att domarna tar nying.
Ja, det är inget jag har svårt att köpa.
Djurgården 46 sekunder in i andra gör Mattias Tjernqvist, som ska vinna SM-guld med Djurgården, 2-1 där han står i målgården. Och det skulle vi varit in på det resonemanget. Vi kan väl ta det lite grann kort. Döms Rögas bort mål bort i Malmö som det görs, då måste detta mål dömas bort, för det är en mycket tydlig offside i målgården.
Ja, definitivt, för Tjernqvist är solo in i målgården.
Han är helt solo in. Jag upplevde att Jacke fick hjälp av Mårten Gren.
Ja. Sen hur mycket Jacke hjälpte till själv, det är svårt att säga.
Absolut. Jag menar,
men han blev puttad på av Gren i alla fall i situationen.
Jag har sett den här repeten många gånger. Jacke rör aldrig Sjögren. Jag upplever det som att Tjernqvist är på lite granna på Fransson.
Det är ju inte människa att säga, för det enda jag fokuserade på reprisbilden, det var att jo, han är tydligt med bägge skridskorna inne i målgården innan pucken. Så innan skottet.
Döms det ena målet bort, då måste det andra dömas bort. Ja. Men här har jag två punkter. Den första är att domarna får alltså inte granska detta.
Nej.
Och det varför? Antagligen för man resonemanget att kan man granska det, så måste man kunna granska det, och då måste man kunna granska det. Men i ett sånt här läge, du kan granska om det är spark, du kan granska om det är höga klubba. Varför kan du inte då få granska om det är offside i målgården?
Nej, domarna
erkänner efter att sätta reprisen. Ja, det är offside i målgården. Kalle Berglund är stor på presskonferensen och säger att vi fick ett mål vi inte skulle ha.
Ja, när han blev intervjuad efter matchen så sa han till och med att jag beklagar att det målet godkändes.
Mm.
Men sen samtidigt ska man också tänka att jag tror att det är någonstans mellan 80-90% av de målen som godkänns. För man har inte möjligheten att kolla hur det är, och det är svårt. Man ska göra ett snabbt avgörande om man har ingen att kolla med i stort sett.
Mm. Mm.
Så det är inte förvånande att det döms mål på.
Nej. Nej, jag håller med. Sen blev det lite mer action i tredje perioden. Action på alla håll och kanter, tyckte jag. Alexander Johansson gör första målet. Där är jag redan imponerad när han nedanför rödflacken är jävligt tung att ta pucken från. Han kliver in mitt i banan, drar på en backhand. Veslau ser inte den. Dennis Everberg, som Björn Hellqvist sa, han bor i ansiktet på Veslau. Riktigt imponerande. Det är de som ligger bakom nästa mål också. Everberg får pucken av Lindholm, trampar in på mål. Veslau hamnar på sin högra sida. Alex är där och viftar till returen, tar i stolpen, studsar på Djurgårds mål och in. Och då blir det action på läktarna.
Ja, då vill Djurgårdens fans gå ner till deras bås och prata med dem om hur de tyckte om att matchen utspelar sig.
Ja, ungefär åt det hållet. Och det här resonemanget som Djurgårdsspelarna för efter, att jag tror inte på det för två år. Man säger att men det är Djurgården, det är skönt att folk bryr sig.
Ja, jag hade ett liv
med. Jag tror alltså, att du hade gråtit där i båset och kallat efter mamma.
Alltså, när jag hör folk som liksom försöker storma bås och sånt, då tänker jag på AIK-matchen.
Mm.
Uppe i AIK efter Så, som ju var hemskt gjort.
Ja, som enligt Wennerholm det var mer eller mindre Rahimi som skulle straffas för vad AIK-fansen gjorde. Wennerholm som är fruktansvärt bra på att vända kappan efter vinden, tycker jag att det var som här med Malmö, att ena matchen oaktade jag för Malmö och sen att Malmö gjorde fiasko och sen skulle alla akta sig för Malmö och sen var det fiasko igen och det är lite jojo. Alltså jag hade jag hade fått byta hockeybyxor om jag satt där på bänken och där kom 20 våldsbenägna berusade människor och ville prata med mig. Alltså det bidrar ju inte till prestationen på något sätt. Om det bidrar någonting så är det ju naturligtvis en negativ riktning.
Men trots det så lyckas ju Djurgården komma igen och kvittera till 3-3.
Zimbadje, det som avgjorde JVM-finalen för Sverige, drar på ett jävligt hårt skott efter Rögle hade kommit fel i ett byte.
Ja.
Och sen är det Fredrik Claesson som fyller på och drar till direkt på returen. Och det är ett hårt skott. Sen hinner det inte gå en minut innan Glimmervall klappar på. Ett skott inte riktigt lika hårt. Men ja, det är mål. Alexander Johansson får fram pucken. Rögels andra backmål i matchen. Och sen de sista minuterna.
Alltså, där skulle jag nästan vilja säga att där börjar Djurgården tappa mer och mer. Man har tappat hela tredje perioden. Stora delar av andra perioden har Rögle haft mer och mer av spelet. Man har kunnat lägga bra press på deras backar när de ska få upp pucken. Men det som jag märkte väldigt bra när jag såg det på datorn, det var att precis efter Glimmermans mål, då börjades det ett jävla byande hela tiden. Inte som tidigare i matchen när det är en Rögle-spelare som tacklar en djurgårdare.
Eller när Rögle har pucken bakom eget mål i första perioden.
Ja, för det är ju, om ni förstår hur jag menar nu, det är bra publik som verkligen kan göra det här. För det är så man kan påverka spelare och domare.
Mm.
Men när man sen vänder sig mot sitt eget lag och börjar bya. Som vi har varit inne på förr. Det finns ju inte för oss två.
Nej, det finns det men inte. Men
hur förväntar de sig att laget ska kunna vända? Med 6000 pers som byar åt dem. När de transporterar puck från egen zon.
Ja, alltså de har någon enstaka chans. Men alltså de sista minuterna, man lyckas ju inte plocka ut Veslau för med dryga 30 sekunder kvar.
Ja, och sen så...
Då har man stått och sått sarg ut ett bra tag, känns det som.
Ja, och efter man har plockat Veslau så... Kommer jag inte ihåg om det är att puck... Om man lyckas gå offside och då tar Challe timeout.
Ja, han tar timeout då 59-44 och tar in målvakten samtidigt.
Ja. Och jag kommer ihåg att jag hörde på tv-sändningen att vi måste få upp pucken i zon. Lägg pucken djupt så Gustav kan sticka.
Mm.
Men det lyckas man inte med. Okej, det lyckas man inte med på 16 sekunder. Det låter kanske lustigt att säga att man lyckas inte med detta. Men det är verkligen det handlar om.
Mm.
Man har 8 sekunder kvar när Veslau väl kan sticka. Men det känns mer som på chans än för att man får ett anfall.
Mm. Nej, jag håller med. I det här läget känns matchen vunnen för Rögle, men...
Jag tycker matchen känns vunnen tidigare än så. Ja. 3-4
minuter. Nej, men jag menar, normalt sett när man tar målvakten, då har man en chans. Det känns inte som man har en chans här.
Nej.
Jämför med i Malmö där Rögle tryckte på när man plockade Fransson.
Ja, det är en enorm skillnad.
Sen en av de stora överraskningarna av denna matchen, även överraskningen idag, det är Sean Curry.
Ja, han var grymt offensiv.
Ja, och alltså helt plötsligt gör han allt rätt.
Mm.
Varenda brytning, varenda passning. Han visar ett helt annat register än vad vi har sett under 52 grundseriematcher och 6 förkvalsmatcher. Ja. Aldrig sett honom så bra. Och han sa till mig igår här att det är det fler som har sagt. Och han visste väl egentligen inte riktigt själv vad som hade hänt. Men han är i princip lika bra idag. Han gör mål idag också.
Mm.
Vi kommer lite grann per automatik in på matchen mot Örebro idag, Kent.
Ja.
Rögle vinner alltså med 5-1. Man tog ledningen tidigt i matchen. Hampus Lindholm som gör målet på helt på egen hand jämfört med Leksand. Mm. Jag måste bara här fukta strupen här, känner jag.
Mm. Ja, alltså Hampus drar på ett skott från
blå. Han får pucken och sånt där.
Ja, det känns nästan som att det går lite långsamt när de spelar pucken mellan varann.
Mm. Sundell, hör för mig, han markerar snarare än fintar skott och lägger över till Hampus som drar en handledare.
Ja.
När sen Hampus satt utvisat kvittera Örebro ett skott som jag tror tar i stolpen och sen ner i ryggen på Fransson och studsar in.
Det gick lustigt, eller hur man ska säga.
Örebro kvitterar där 1-1. Sen Sundell fick målet först, men det visade att Sean Curry störde där. När Rögle gör 2-1, 3-1, då har Rögle, man spelar med en man mer på isen. Jag har för mig att Örebro har en avvaktande utvisning.
Nej, det är 2-1 målet.
Det är 2-1 målet, man har en avvaktande utvisning. Ja. Förlåt.
Och jag tror det är 3 sekunder innan målet, säger jag att killen som står bredvid mig, känd som Mega, att jag hoppas de kan hålla ut det här länge så att Örebro-spelarna är trötta till utvisningen verkställs. Och sen så blir det, boom, mål, bara. Jag skiter i det, fan vad gott!
Mm. Sen får Sundell tredje målet och det är en riktig jävla bössa han drar på. Ja. Målvakten i Örebro, Magnus Hellberg, han är på det. Jag är lite förvånad att man valde att ställa Hellberg idag, men en helt annan femma. Ja. Han är på pucken, men han orkar inte hålla den. Den går upp i en båge över plockhandsken och in i mål.
Ja, det, där är faktiskt, där tycker jag faktiskt att Hellberg har känts, alltså han har haft många, om det är bra ingripande eller tursamma ingripande tidigare, men samtidigt känns det ändå nästan som att borde man inte fundera på att sätta in den andra målvakten där?
Mm.
För det är ändå inget, alltså målen är inga dåliga mål. Men det känns ändå som att, jag vet inte om det är det att jag upplever att backarna inte hjälper honom på rätt sätt. Att de inte visar förtroende för att han ska kunna hantera situationerna.
Nej, jag trodde faktiskt Niklas Dahlberg skulle stå idag. Det var känslan jag fick på uppvärmningen, men jag har haft fel för.
Mm.
Sen sitter Glimmen väl utvisad. Har 2 sekunder kvar på utvisningen. 3 till och med. När jag lite grann menar Rögle vänder upp spelet. Erik Himmel Farbe slår in pucken på tennis. Då har först Ted Brithén kommit på vänsterkanten och sökt Himmelfarb. Men där är en Örebroklubba emellan. Pucken går upp och Himmelfarb slår in den på tennis på nära håll. Sen är det Jacke som gör 5-1 fullt i powerplay.
Ja.
Och alltså skottstatistiken jämn. Rögle vinner 37-32. Men de första minuterna tror jag Rögle har 10 skott på mål innan Örebro får första skottet på mål.
Ja. Det är någonstans där man har 8-10 skott innan Örebro lyckas göra sitt första.
Mm.
Så det är inte lika, alltså som du var inne på i Oskarshamn att få in de där skottsiffrorna, men alltså jag måste säga att Örebro vann serien ganska överlägset, men ändå man blir helt utspelade stora stunder av matchen. Det är liksom, det är ett Rögle som har tyngt av en förkvalserie. Men det är inte Rögle-spelarna som ser trött ut. Man bara trampar på.
Precis. Alltså det var ju snacket innan att Rögle-spelarna skulle vara trötta.
Mm.
Det var snarare Örebro som var trötta. Jag har sagt ett par gånger efter matchen. Det är lite grann som vågor som slår upp på en strand. Rögle sköljer över, går tillbaka. Sköljer över, går tillbaka. Man jobbar stenhårt i forecheckingen. Man jobbar lika stenhårt hem. Och Örebro är riktigt frustrerade. Man stora delar av matchen så åker man omkring, man gnäller på domaren. Ta som jag skrev i bloggen, en spelare som Daniel Åsberg som ändå spelat någon säsong i Rögle som jag ser som en spelare som är teknisk, som kan göra det oväntade. Han hoppar på spelare efter avblåsningar. Ja. Han tjabbar med domaren.
Han har lärt sig av Kåberg.
Alltså det är lite grann som om det är en Örebro-sjuka. Peter Andersson, tränaren, stod och levde höga en jävel. Conny Strömberg sket.
Jag tyckte det var underbart när, jag kommer inte ihåg vilken av domarna det var som åkte fram till honom. Och jag är inte bra på att läsa på läppar. Men det ser inte så att domaren sa, kan du vara snäll och hålla käften?
Alltså, Conny Strömberg, i ett läge där han tacklar, han skiter fullständigt i att backchecka. Det var den gamle Conny Strömberg vi såg som inte brydde sig om backchecken. Istället börjar han käfta med domaren.
Mm.
Hela matchen, Kåberg försökte få igång Curry som iskall. Både Kåberg och Wiklander försöker få igång Curry. Curry bara klappar på huvudet lite. Jaja, lille vän, det blir nog bra med det.
Ja. Nej,
det är alltså spelaren som proffstyckare inför säsongen sa att detta är allsvenskans sämsta värvning. Det är en endimensionell spelare som inte tillför någonting i offensiven. Som bara tar av på sig dumma utvisningar. Ja.
Pratar du om Kåberg nu?
Nej, jag pratar, pratar om Curry. Ja, Curry har haft en förmåga att ta på sig dumma utvisningar.
Ja.
Men, alltså den nivån han visar att jag är...
Alltså kylan han har.
Jag är grymt överraskad. Sen, en grej vi kan nämna det är att man efter två matcher har 50% utdelning i powerplay.
Det är sjukt bra.
Det är en hög utdelning i powerplay, den är kvarsen. Timrå 57-14, Rögle 50... Örebro 28-57, Djurgården 25, Leksand 12-50, Karlskoga 0. Men alltså om man ser till de tre första siffrorna, den höga utdelningen, det är
fyra första.
Extremt hög utdelning om man ser till de två första lagen.
Ja, verkligen. Så det, nej, det är underbart.
Publiktrycket måste också beröras. Både denna matchen idag och matchen mot Oskarshamn. Det här mot Oskarshamn. Man ställer sig upp i ett läge då det är långt från klart. Man har riktigt gett sig fram på att man ska bära fram dem. Mm. Idag får publiken ställa sig upp och riktigt lyfter fram Rögle igen.
Ja, då är det 10 minuter kvar.
Och jag ska liksom gå on the record och säga att ingenting är klart. Rögle har tagit 2 segrar. Man har, enligt vad som brukar krävas, 5 segrar kvar att ta på dessa 8 matcherna. Men man har inlett det bra. Man har spelat fruktansvärt bra framförallt. Ja.
Alltså man har ju, det är som jag sa innan, att man vågar inte hoppas, men ändå man har den här bra känslan.
Mm.
Så.
Det känns som vi har hunnit avhandla ganska mycket idag, Kent.
Ja, vi har inte flummat runt allt för mycket.
Nej, grattis till din son förresten som fyllde 4 år. Jag kommer ihåg första gången jag träffade honom här. Då var det en mycket, mycket liten herre som jag fick upplagd i famnen hos mig när vi firar Rödels elitsevansemang. Nu är han 4 år.
Ja, tiden går så jävla snabbt.
Ja, den gör det.
Det är sjukt, jag vet. Alltså, man har ju hört morsan och farsan säga att ja, tiden går så snabbt med barn. Och så har man ju själv tänkt innan att nej, vad fan. Det kan det ju inte vara, men... Det är ju inte mer än någon månad sedan vi kom hem med honom från BB.
Nej, jag förstår det. Så.
Nej, det är kul.
En grej också innan vi avslutar. Happy St. Patrick's Day.
Happy St. Patrick's Day. Ja, nu är det ju faktiskt fortfarande den 17 mars.
Idag är alla irländare, idag är alla gröna och vita. Eller ja, gröna.
Ja, precis.
Kent, har vi något mer eller vill du dra kontaktuppgifterna?
Jag kan inte komma på någonting direkt. Det känns väl som att vi har fått med det mesta och håller ni inte med så hör av er.
Och hur gör man det?
Ja, man kan ju kommentera på hemsidan.
Som har adressen?
gronvitabroder.kentsoderholm.se.
Och hittar man inte så... JFGI.
Precis, JFGI. Det är en mycket bra förkortning.
Just fucking google it.
Ja. Googlar ni på grönvita bröder så tror jag att vi finns med ganska högt. Om ni känner er osäkra så googla på grönvita bröder Kent Söderholm eller Andreas Ljunggren.
Vi finns på Twitter även om vi är tyvärr lite grann dåliga.
Vi är tämligen inaktiva.
Men vi följer det och det är jätteroligt när någon vill vara med.
Ja, precis. Sen så...
Grönvita bröder heter vi där. Grönvita broder.
Grönvita broder.
Precis.
Till och med. Sen kan man även mejla oss på grönvita broder. Det är ett tema.
Ja, ja. Att, precis som vi har tänkt till.
Ja, precis. Som sagt, grönvita broder@gmail.com.
Sen kan man alltid komma fram och klappa oss på axeln och säga hallå!
Ja, precis. Det funkar det också. Det är liksom, vi tar all kritik. Så länge det är konstruktiv kritik så får ni gärna säga att men det där borde ni sluta med. Det där borde ni börja göra istället. Kent, när du har skräckit sönder halsen på en match, så ta halstabletter eller någonting. Exempelvis.
Det är kanske inte de enda tabletterna som hade varit nyttiga för dessa programledarna.
Nej, men... Ja, jag har ingen snäll läkare, så...
Med det, Kent, tack förresten. Tack till Kristoffer Liljevall som spelar in inledningen mot oss.
Ja, tack så mycket, Stoffe. Du vet om att vi älskar dig, då har vi skrekit.
Det är därför Kent är så hes. Det var kärlekssånger, precis som jag sa.
Jep. Nej, men... från vår alternativstudio i Farhult City.
Jajamän.
Så säger jag tack och godnatt för Kent Söderholm.
Andreas Ljunggren, mer känd som Punisher.